Vive Notre-Dame de Paris. Vive la République. Vive la France.
Efter årsskiftet blir Donald Trump igen USA:s president. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har pågått i över 1000 dagar. Ett helt nytt läge ritas som bäst upp i Mellanöstern. När omvärlden är kaotisk skulle det sitta bra med ett starkt EU. Men nu är det inrikespolitisk kris i Tyskland och förra veckan tvingades Frankrikes premiärminister avgå. Den kommande kvarten ska vi prata om hur Europa riktigt mår och vem som ska axla ansvaret för unionen när de traditionella stormakterna går på knäna. Du lyssnar på nyhetspodden tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, idag tillsammans med Svenska Yles Europakorrespondent Mette Nordström. I helgen återinvigdes katedralen Notre Dame i Paris. Efter den förödande branden för 5 år sedan, då det var många som grät som över en förlorad anhörig och upplevde att Notre Dame i lågor var en symbol för den västerländska kulturens undergång. Nu är katedralen återuppbyggd och i lördags samlades cirka 50 statsöverhuvuden till öppningsceremonin. På plats var till exempel USAs kommande president Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. De förde gemensamma diskussioner under ledning av Frankrikes president Emmanuel Macron i Élysée-palatset strax innan återinvigningen av Notre Dame.
President, it's a great honor for French people to welcome you.
And it certainly seems like the world is going a little crazy right now.
Yeah.
And we'll be talking about that. Thank you very much for being here.
Merci beaucoup.
Inramningen kunde knappast vara mer symbolisk då man vill diskutera fred i Ukraina. Ett bra och produktivt möte, skrev Zelensky senare på X. Vad säger du, Mette? Lyckades Macron använda invigningen av Notre Dame så som han hade hoppats och tänkt, det vill säga till det som franska medier har kallat en diplomatisk kupp?
Ja, åtminstone kan man nog säga att det tog bort uppmärksamheten en stund från den franska politiska krisen. President Macron, han har ju också nu med det här kunnat införliva sitt löfte att Notre Dame skulle vara restaurerad inom 5 år, det vill säga 2024. Och den här tillställningen påminner ju också om det grandiosa i Frankrike, men det löste nog inte det inrikespolitiska kaoset.
Frankrikes betydelse inom EU är obestridlig. Hela EU grundades egentligen i tiderna för att hindra de två europeiska stormakterna, Frankrike och Tyskland, från att någonsin mer kriga med varandra på europeisk mark. Och lösningen var att binda de gamla ärkefienderna och rivalerna till varandra med multipla ekonomiska band. Börjandes från den europeiska kol- och stålunionen 1952. Det har fungerat. Frankrikes inflytande har alltid varit stort. Frankrike bestämmer och Tyskland betalar, hade kunnat heta i EU-korridorerna. Frankrike är förstås den europeiska stormakt som i många ögon, inte minst sina egna, är den ohotade ettan. Härifrån kom enväldet med solkonungen, här föddes franska revolutionen som planterade idéerna om frihet, jämlikhet och broderskap. Här slöts Versaillesfreden efter första världskriget och Parisfreden efter andra världskriget. Att komma framåt i en diskussion om fred i Ukraina under ledning av Macron och med både Trump och Zelensky på plats i Notre Dame skulle förstås i sig vara utmärkt och samtidigt också smickra den franska fåfängan. Men har Frankrike längre den position och plattform som historien ger? Hur länge som helst har den franska inrikespolitiken varit ett kaos. Macron själv var en outsider som folk röstade på då han första gången ställde upp i presidentvalet 2017. Den främsta meriten i väljarnas ögon då var att han inte var en beprövad politiker. Efter EU-valet i somras, då ytterhögern gick framåt enormt på fransk mark, spelade Macron högt och utlyste nyval på hemmaplan. Men hans parti förlorade stort. Och hans utsedde premiärminister Michel Barnier, som var den ansedde Brexit-förhandlaren, buades ut och röstades bort efter den kortaste tiden som fransk premiärminister sedan 1962.
5.5 years ago, the world watched in shock as France's famed cathedral Notre Dame caught fire. But now as it prepares to reopen, it is instead the president's government which has gone up in flames.
Frankrikes president Emmanuel Macron har hållit ett tal till nationen på torsdagskvällen efter att premiärminister Michel Barnier lämnat in sin avskedsansökan.
Vi backar bandet lite till den här franska regeringskrisen förra veckan. Vad var det riktigt som hände?
Ja, det som utlöste den här krisen så var ju nästa års budget där det ingår väldigt stora inbesparingar. Men det finns också ett större politiskt problem bakom, och det problemet handlar om att det egentligen inte finns någon majoritet i parlamentet. Och nu händer det så att både den förenade vänstern, det vill säga vänsterblocket, och ytterhögern gick emot den konservativa premiärministern Barniers förslag. Och det här hände också efter att Barnier hade gått med på en del av ytterhögerns krav. Men trots det så röstade alltså ytterhögerpartiet Nationell Samling med Marine Le Pen i spetsen mot budgeten. Och man kan säga att det var egentligen det avgörande för att det gick som det gick. Och regeringen föll alltså efter bara 3 månader i jobbet. Den stora bilden sen är mera invecklad än så, och då handlar det om att president Macron har en allt svagare ställning och att han också har misslyckats i sitt stora projekt att stoppa ytterhögern helt enkelt.
Precis. Och nu har ju då regeringen alltså fallit. Vad gör man nu då i ett sådant här läge?
Ja, Macron höll alltså ett tv-tal här i torsdag kväll, och där sa han att han ska utse en ny premiärminister inom kort. Hur snabbt det här går till så det kan vi inte ännu veta. Det pågår olika förhandlingar med de olika representanterna för partierna. Men kanske framförallt var hans budskap det att han inte tänker avgå, utan han sitter då kvar till 2027 då hans mandat går ut. Och det att han sitter kvar måste ses också i relation till hur ytterhögerledare Marine Le Pen agerar. Hon har ju långvariga ambitioner att bli president. Och hon är nu åtalad för att ha missbrukat pengar från Europaparlamentet. Och om hon då döms i den här rättsprocessen så kan hon faktiskt få förbud mot att ställa upp som president i nästa val. Och den här domen väntas falla i slutet av mars nästa år. Och då finns det alltså spekulationer att Le Pen vill egentligen tvinga Macron att avgå före den här möjliga domen i mars. Så att hon har en chans att bli vald innan domen träder i kraft och innan den här domen kan förhindra henne att bli president. Så det här är också en del av det här franska spelet, inrikespolitiska spelet som pågår just nu.
Hur ser det ut för Macron nu? Kan han tvingas gå?
No, han har ju ett dåligt väljarstöd i Frankrike. Det är rekordlågt för tillfället, det är drygt 20% enligt senaste opinionsundersökningen. Om man tittar på hans möjlighet att agera så är hans parti också svagt i Europaparlamentet. Det här får följder för då man ska godkänna lagförslag och driva EU-politiken överlag. Men det att han skulle tvingas att avgå, så det är väl en svårare fråga. För det handlar väl egentligen om hur den här regeringsbildningen kommer att gå till i framtiden. Det vill säga, om han inte lyckas att få en någorlunda stabil regering, utan ifall vi fram till sommaren nästa år kommer att se regeringar som kommer och går. Så då har vi nog, åtminstone har man i Paris hamnat en väldigt stort dilemma, och då kanske det kan bli fråga om att trycket mot honom kommer att bli större.
Men både den franska regeringen men också den tyska har fallit här för inte så hemskt länge sedan. Finns det likheter här? Hänger de på något vis ihop, de här stora länderna som inte har några regeringar som fungerar?
Ja, de här likheterna kan man väl säga att i främsta hand handlar om att bägge regeringarna föll på grund av meningsskiljaktigheter om hur man ska lösa de ekonomiska problemen. Det här är ju fråga om de två största ekonomierna i EU. Och en annan likhet är att man både i Frankrike och Tyskland tampas med ett allt starkare ytterhögerparti. Och Nationell Samling förstås i Frankrike, i Tyskland är det AfD. Men här finns också olikheter, och till exempel Tyskland har i högre grad påverkats av kriget i Ukraina än Frankrike, och då framförallt i form av energipolitiken. Tyskland har ju varit starkt beroende av rysk energi. När man trappar ner det här beroendet så har det också drabbat industripolitiken. Och sen en annan sak som är nytt för Tyskland på grund av kriget i Ukraina så är det att man har tvingats satsa massor på försvaret. Men sen om vi tittar till exempel på Frankrike, så där finns ju en stark presidentmakt. Macron har mycket att säga till om, medan då förbundskanslern i Tyskland har en koalitionsregering, och då ska delstater att ta hänsyn till.
Jag har läst flera analyser, bland annat av dig, som säger att de tyska och de franska regeringskriserna blir ett problem för hela EU. Varför är det så?
Ja, om man förenklar så där alldeles grovt så representerar Tyskland ju den norra delen av EU och Frankrike den södra delen. Och om de här två är överens så är alla överens, kan man säga. Tyskland är förstås EUs ekonomiska supermakt, medan Frankrike står mera för det här politiska och militära. Frankrike står också ofta för visionerna och Frankrike är också en kärnvapenmakt. Men nu som vi vet så går det väldigt dåligt för Tysklands ekonomi och Frankrike har ett jättestort budgetunderskott, dubbelt mera än vad EUs minimigräns är, och det betyder då att EUs ekonomiska motor inte drar som den borde. De här två länderna som betecknas som EUs ekonomiska motor. Och det här kommer då i en tid då EU egentligen borde satsa på sin konkurrenskraft. Det är ett jättestort mål och en hög prioritet, och så borde man lägga mycket mera pengar på sin försvarsindustri, det vill säga den europeiska försvarsindustri. Och det här som också talas om mycket just nu, att det kan bli ett handelskrig mellan EU och USA i och med den nya presidenten, och Trump-administrationen kan också komma att dra bort till exempel sitt stöd till Ukraina, och då måste EU lappa på. Och om vi tar det tillbaka igen på de här två länderna, så är det alltså nyval i februari i Tyskland, och en ny regering i Tyskland kanske installeras först nästa sommar. Och under den tiden så tror man inte att tyskarna kan fatta några stora avgörande beslut i talarats om de här stora satsningarna. Och så har vi samtidigt så är den franska politiken inne i ett dödläge. Vi vet inte när följande regering blir till och hur långvarig den blir.
Mm, precis. No, men nu både då Frankrike och Tyskland på något vis försatta ur spel. Finns det någon annan inom EU som kan axla det här ansvaret för att leda unionen?
Ja, det talas ju mer och mer om Polen, och Polen har ju satsat stenhårt på försvaret. De har en ansenlig militärmakt idag. Närmare 5% av bruttonationalprodukten går till försvaret nästa år. Och den här gränsen här, eller jag ska säga minimigränsen för NATO-länderna, är ju 2%. Polen har 5%. Polen har också haft en stark ekonomisk tillväxt. Men baksidan här är att Polen är också starkt beroende av EU-stöd. Man står alltså inte helt på egna ben. Och det här är inte helt bra om man tänker då för den här ledarrollen. Men det som också talas mera och mera om är den här så kallade Weimar-triangeln som Europas drivkraft. Och då är det ju Polen tillsammans med Frankrike och Tyskland. Och Polen var ju också en viktig gäst under den nordisk-baltiska toppmöten nyligen i Sverige. Så Warszawa är nog starkt framme på flera sätt, men kanske inte som ensam aktör. Och så kan vi ju också här påpeka och komma ihåg att Polen också tar över EUs ordförandeklubba nu vid årsskiftet. Och det betyder då att Polen är det land som ska driva de här frågorna och ha hand om att saker och ting går framåt inom EU.
Just det. Så bra att ha ögonen på Polen då alltså där. Men hör du, om vi tänker på Bryssel överlag, hur går tongångarna där nu efter presidentvalet i USA? Och vad förbereder man sig på? Är det bara någon slags worst case scenario som man tänker sig, eller hur arbetar man?
Ja, man kan nog konstatera att både inom EU och inom NATO, som alltså då har sitt högkvarter här i Bryssel, så har man redan en tid jobbat med att så att säga Trump-säkra politiken. Och hela den här idén är ju det att EU ska bli mer självgående. Det är det som det handlar om. Då dels inom försvaret, men också överlag alla de här dimensioner som det här säkerhetstänkande omfattar, när det handlar till exempel också om energipolitik. Energipolitiken är väldigt viktig. Det handlar om informationsflöde, att det också ska vara, det ska finnas en viss säkerhet där. Man ska ta ett större ansvar själv. Och sen så kan det nog också handla till en del om att hitta rätt väg till Trump. Och här konstaterar till exempel Washington Post nu efter invigningen av Notre Dame att tidigare kritisera utländska ledare Trump, nu uppvaktar man honom.
Mm, precis. Ja, Trump och Macron verkar komma bra överens där och hade fina diskussioner. Trump sa ju själv att han tycker att världen verkar vara alldeles tokig. Men hör du, om vi ännu återgår här till Frankrike i nuläge med då ny president i USA, ett helt nytt läge i Mellanöstern, Syrien med då potentiell ny flyktingkris och så vidare för Europas del. Vad betyder en politisk kris i Frankrike just nu?
Ja, det påverkar ju förstås Frankrike allra mest, och det kan bli svårare att driva saker igenom inom EU, själva EU-politiken. Men det kan också vara viktigt att komma ihåg att EU nog inte är handlingsförlamat på grund av det här. Det finns en ny kommission som lovar krafttag. Det är också intressant att notera att franska kommissionären faktiskt inte har en så stark eller framträdande roll som Frankrikes förra kommissionär har. Så där har man tonat ner lite i kommissionen, har man tonat ner lite Frankrikes roll. Men som sagt, kommissionen lovar stora saker redan under de 100 första dagarna. Det här med kriser, en potentiell ny flyktingkris, det är förstås väldigt svårt att bedöma hur en sån kris skulle kunna te sig. Men sen kan man ju också komma ihåg att EU har hela tiden präglats av kriser, allt från eurokrisen till flyktingkrisen 2015, till covidkrisen, till den kris som Ukraina-kriget har medfört. Så här finns ju nog, skulle jag ändå säga, en stark krismedvetenhet i Bryssel.
Just det, från kris till kris. Tack Mette Nordström för den här analysen.
Tack.
Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och Svenska Yles Europakorrespondent Mette Nordström. Ljudmixningen har idag gjorts av Micke Andersén och Lukas Dahlström är producent. Kom ihåg att gilla oss på arenan så får du bud så fort vi har ett nytt avsnitt klart. Vi hörs igen.